Det är fredag och det betyder nytt avsnitt av Träningspodden. Det är Sveriges största podd om träning och det här är avsnitt nummer 216. Det betyder att vi har hållit på ett tag och ni har hängt med ett bra tag. Jag heter Jessica Almenäs och min poddpartner och författarkollega är Lovisa Lofsan Sandström. Hur har du det så här i coronatider, Lovisa?
Som alla andra. Lite oroligt. Lite märkliga rutiner, vanor, saker och ting som hela tiden ställs in eller skjuts upp. Men jag tror att i princip alla känner igen sig på just det här. Högt och lågt. Kan man skratta? Får man skratta? Kan man träna? Får man träna? Vad ska barnen göra? Det är liksom ett virvar av allt just nu.
Vad tycker du är svaret? Det är lite intressant. Får man skratta i dessa tider? Jag vet att idag när vi spelar in så är det till exempel 1 april. Jag har ju inte dragit något aprilskämt för dig ännu. Och kommer förmodligen inte att göra. Och jag vet att det är många tidningar som har ställt in sin så här tradition på att dra aprilskämt. Är det fel att skratta i dessa tider?
Jag var uppe tidigt i morse därför att jag har fått tillbaka mina PT-klienter, de som inte har kunnat träna eller velat träna tidigare i mars månad. De har nu fått ordning på saker och har liksom kommit igång med sina träningsrutiner med PT i vår lilla studio. Det är många som inte vill eller går till ett stort gym. Så då kommer de att har kanske liksom börjat köra med PT nu för att få träna i en liten verksamhet. Så jag var uppe jättetid i morse och hade PT-kund 7. Och sen när jag kom hem, och då hade ju barnen gått i skolan och Hans var ute och tog sin obligatoriska morgonpromenad. Och då berättade Hans för mig att Sixten hade kommit upp erbarmlig i morse. Oj, oj, oj. Jag mår illa. Alltså, det bara snurrar. Och Hans bara, vad fan nu? Och så här, börjar känna lite så här paniken. Ja. Och så, april. Hans bara, och sen så gick de till skolan. Hans promenerade med dem. Och sen plingade det till i Hans telefon. Och så, då tog han chansen och tittade på telefonen. Och nej, nu händer det. Skolan är stängd. Fram till augusti.
Oj.
Så titta Baxter på Hans. Nej, det var nog april. Hans bara, det var det. Tusan också. Nu hann jag vara glad i några sekunder. Hans bara, va? Du ska vara glad för att skolan är öppen. Att ni får gå iväg, att ni får träffa era kompisar, att ni får lära er saker, att ni får ha kvar ett par grejer i er vardag som är precis som vanligt. Så det var lite så här, det var ändå aprilskämt här hemma. Men de var också aktuella för vad som ändå liksom skulle kunna vara rimlig sanning som det är nu. Så att jag tror att när man är 9 och 10 år gammal, då vill man fortsätta med sina aprilskämt precis som det brukar vara. Jag och mina kollegor, vi skrattar väldigt mycket. Och vi skrattar för att nu har vi en chans att skratta. Så vet man inte när man får skratta igen. Så det är lite så jag resonerar med mina kompisar. Men jag skulle inte dra ett aprilskämt i sociala medier till exempel. För just nu känns det som att det mesta skulle kunna hända, skulle kunna vara sant.
Ja, absolut. Jag läste Jennifer Weger upp här nyligen. Du känner till henne, antar jag.
Hon är väl journalist och krönikör?
Ja, precis. Och hon, jag vet inte om hon är i Italien nu, men hon bor ju deltid i Italien. Hon har en italiensk man och pendlar i alla fall, så mycket vet jag. Hon har varit där och rapporterat om coronan. Men jag är inte säker på att hon är där nu. Men hon skrev i alla fall på sin Twitter häromdagen att nu har det gått så långt i Italien, nu börjar folk skämta om det även där. Alltså det verkar finnas en gräns för hur länge människor i grupp klarar av och liksom grotta ner sig i sorg och förtvivlan och att allt är piss. Alltså man orkar inte vara nedgrävd hur länge som helst. Så att hon sa till och med där har folk börjat skoja. Och hon, då sa hon också så här, många av skämten är alldeles för grova för att jag ska våga lägga upp dem här på sociala medier. Men så drog hon ett exempel som var ganska lindrigt. Jag tror att det var två som träffades på en krog. Hon sa jag gillar bara farliga män och han sa jag är från Lombardiet. Alltså det var ju ett ganska snällt skämt ändå får man säga. Men det där visar ändå något om människans natur tycker jag. Att vi behöver humor och att få skratta för att ta oss igenom även sånt som är jäkligt jobbigt. Tror jag.
När man skrattar så frigörs ju såna här välmående hormoner. Och många människor skulle ju behöva få mer alltså utsöndring av de här hormonerna. Det är därför jag är så mån om att förmedla att man ska fortsätta träna, fortsätta röra på sig, fortsätta vara utomhus. Särskilt när man, som det här sociala distanseringen, att man inte träffar människor lika mycket och får de här automatiska utsöndringarna av hormoner som gör att man mår bra, till exempel det här med att få beröm och liknande. Väldigt många människor som kanske är vana vid att få beröm på sin arbetsplats. Nu har man kanske blivit uppsagd eller varslad eller liksom, nej men vi vill helst inte ha det här. Skulle du kunna ansöka om tjänstledigt? Det finns många sådana här lösningar för att få bort människor från arbetsplatserna när det går väldigt ekonomiskt dåligt. Och det är det som jag tänker, att träna, att skratta, att vara utomhus är ett väldigt bra sätt att faktiskt att kroppen själv kan producera hormoner som gör att man känner sig lite gladare, lite mer tillfreds utifrån förutsättningar. Det är ju det som träning för väldigt många har fått ett helt nytt fokus, det här med att kunna andas fritt, att kunna känna även den här dagen passerade. Och ja, så är det. Så jag tror ju på att skratta och att framför allt det som många i Sverige som kanske inte riktigt uppskattar allt hur bra vi har det. Just det här att man klagar på systemet, man klagar på ganska många, man klagar på vädret och så här. Nu är så här enormt många människor som har anammat det här namaste, känsla av tacksamhet, jag har det bra, det finns människor som har det värre, det hade kunnat vara värre, det kanske blir värre, så därför ska jag passa på att njuta av det jag har just nu, för jag vet inte hur det är imorgon.
Nej men precis, och det pratade Patrik och jag om idag faktiskt när vi var ute på en promenad, att när det här är över så kommer förmodligen samhällsdebatten att se lite annorlunda ut, för att till exempel alla de frågorna som vi tyckte var så stora och viktiga innan coronan, de finns ju inte längre, det är ingen som pratar om det längre, och du ser inte det i nyhetsflödet heller, så att vi tror att vi kommer att, alltså, som du säger, att man kommer bli bättre på att uppskatta att man faktiskt har det bra. Och att förstå att de viktiga sakerna måste vara på plats innan man börjar tjafsa och bråka om skitsaker som egentligen inte betyder något. För så tycker jag att det ofta har varit i samhällsdebatten de senaste åren i alla fall. Och det tror jag kommer att förändras nu efter det här. Men du, jag måste få säga en sak, Lovisa, som var ganska oroväckande. Jag kommer att tänka på det när jag pratade här om Italien. För att Jennifer skrev också så här att det är väldigt synd om barnen just nu i Italien. För att de har utegångsförbud och man får inte vara ute. Nu tror jag att de ändrade det precis häromdagen. Så att barn får gå ut med en förälder en kort stund varje dag. Man får inte leka, man får inte cykla, man får inte spela fotboll. Men man får i alla fall gå ut och promenera, röra på sig lite grann utomhus en kort stund under varje dag. Och det här är ju fruktansvärt. Det är jobbigt nog för oss vuxna att sitta isolerade. Men tänk barn som får sitta isolerade, som inte kan röra på sig, som inte får leka, som inte får träffa sina kompisar, inte gå till skolan. Det är ju jättekämpigt för många barn just nu. Och som av en händelse så kom också pepprapporten igår. Tisdags blir det den här veckan.
Berätta.
Pepprapporten. Jag är ju ambassadör för Generation Pep, som är en organisation som jobbar för barn och ungdomars hälsa och att barn och ungdomar ska röra på sig mer och hitta någon slags rörelseglädje och sådär. Och det känns som att det är viktigare än någonsin i Sverige just nu. Och jag tror inte att det blir bättre av coronan direkt, men den här rapporten visar alltså att det är endast 2 av 10 barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. Och det här är alltså barn mellan 4 och 17. 2 av 10 barn. rör på sig tillräckligt mycket varje dag. Jag tror att det är en timme man ska röra på sig varje dag.
Exakt.
Och det är ju fruktansvärt. Allra sämst är det bland tonårsflickor. Och där är det knappt en av 10 som rör på sig tillräckligt mycket. Och att stillasittande skärmtid blir vanligare och vanligare. Alltså, var fjärde tonåring berättade att de sitter stilla framför en skärm i 5 timmar eller mer varje dag. Det här kommer vi verkligen...
Och då kan man inte skylla på att man jobbar med datorn.
Nej, men precis. Utan då sitter man ju bara och spelar eller scrollar sociala medier eller gör videos på TikTok eller vad det är man pysslar med. Men det här kommer vi att få problem med. Det här, om 10 år så kommer det här, vårt samhälle kommer att ha så otroligt mycket problem med det här om det fortsätter på det här sättet. Och här är ju också så att vuxna är ju väldigt viktiga förebilder för att barn ska röra på sig och att barn ska ägna sig åt fysisk aktivitet. Så att de vuxna själv, om vi vuxna själva bara ligger i soffan och glor på våran skärm, då kommer ju inte våra barn att göra annorlunda. Och där har vi ett himla viktigt ansvar. Vi måste se till att ungarna kommer ut, och speciellt nu i coronatider så är ju det viktigare än någonsin. Vi måste som vuxna se till att barnen fortsätter röra på sig, även om aktiviteterna är inställda. Vissa barn får inte ens gå till skolan och har därmed inte skolgympa. Varje dag så måste vi hjälpa ungarna att komma ut och röra på sig och visa att det är kul att träna, det är roligt att bli svettig och bli lite andfådd, och bara få in det så att det blir en naturlig del i barn och ungdomars liv, för att det här kommer att leda till stora samhällsproblem om vi inte gör någonting åt det och vänder den här trenden alltså.
Nej, jag tänkte på det. Jag pratade med min mamma häromdagen som jag ju nu inte har träffat på... Ja, det är väl typ en månad.
Hon har ju varit sjuk också, eller hur?
Hon har varit jättesjuk. Och sen var hon i karantän i 11-12 dagar efter det. Och hon jobbar inom socialtjänsten på socialjouren. Så hon sitter på polisstationen och hon och hennes enhet, de täcker in om det är 3 eller 4 kommuner. Och när jag pratade med henne på telefon nu, för nu har hon börjat jobba igen. Men hon kan ju inte träffa sina barn och barnbarn, utan all hennes energi går åt till att gå och jobba, och utifrån de nya riktlinjer som gäller just med att när man träffar folk, och dessutom då som i deras fall behöver åka hem till människor, men och att absolut inte riskera att bli sjuk igen. Men
nej.
Hon berättade att de har fått liksom en lite ny sorts arbetsuppgifter som har liksom uppkommit i spåren av det här, eller i spåren, det är ju nästan i stormens öga. Men det är någonting som jag tror att de kallar det för BOP, eller BOPPAR. Och det betyder att, när man pratar om berusning på offentlig plats, nämligen föräldrar som har sina barn hemma av olika skäl just nu, men som inte är nyktra dagtid, till exempel att man är med barnen i lekparken och så sitter man själv på en bänk, och så reagerar någon i allmänheten på att personen dricker eller är liksom, rör sig som att man är berusad och ringer polisen. Barn som egentligen då skulle ha varit i förskolan eller i kanske då lågstadiet om det hade varit en vanlig vecka. Och sen berättar hon också om den här, som precis som du pratade om, de här tonårstjejerna.
Ja.
Alla de här gymnasieeleverna som skulle ha varit i gymnasieskolan. Man kan ha ganska så låg studiemotivation, men man dyker ändå upp i skolan normalt sett för att man behöver sitt studiebidrag och liknande. Men nu när alla gymnasieskolorna är stängda och kör distansundervisning, vilket drabbar då de här som kanske inte har så hög studiemotivation. Har man det väldigt stökigt hemma, så har ändå de här yngre syskonen och föräldrarna fått liksom en liten respit under några timmar per dag, för att det här tonårsbarnet ändå har varit i skolan några timmar. Men nu när det inte finns några rutiner, barnet går inte och lägger sig på kvällen, mycket konflikter, så drabbar det i stor utsträckning de yngre småsyskonen som utsätts för våld av äldre utåtagerande syskon då, och också våld mellan föräldrar och de här tonåringarna. Vilket liksom de inte är vana vid på samma sätt i samma omfattning. Och jag kan tänka mig alltså som granne att höra bråk från lägenheten bredvid eller att se att det händer saker, att småbarn går ut och sätter sig i trappuppgången och liknande. Alltså det handlar inte bara om att ta ansvar för sina egna barn, att de ska röra på sig och få frisk luft och komma ut, utan man kan faktiskt erbjuda sig att ta med andra barn för att gå ut och bara liksom vara utomhus. För det kanske är att man behöver lite frisk luft, man behöver få andas, och då kanske man också kan få chansen att se, är det här ett barn som vill prata om att man far illa hemma. Jag beundrar ju min mamma att hon ens klarar av det här jobbet, men hon är ju äldre och har jobbat inom socialtjänsten i hela mitt liv typ. Så att jag vet ju inget annat, men hon ger ju mig väldigt intressanta perspektiv på hälsa och vad det här innebär för, men på fler nivåer än att till exempel att Fitbit, de gjorde ju en rapport nu där de hade samlat in massa globala siffror på människors rörelseaktivitet, alltså hur mycket de har rör, då man ser så att siffrorna verkligen dyker ner. Vi pratade om det för några veckor sedan redan, hur det här kommer påverka folks vardagsmotion, och då tog faktiskt Fitbit fram siffrorna, och det var ju bara efter ett par veckor, så vi får se vad som händer när det här löper vidare, hur mycket mindre människor rör på sig och vad det innebär när man måste vara hemma i en familjekonstellation eller en relation där som inte är sund och inte är bra.
Det är ju det här perspektivet behövs ju också, för att det är så lätt att sitta hemma och skrika på stäng skolan, gör allt, stäng ner. Man måste tänka på att vissa drabbas ju ganska illa av även det. Sådana beslut kan drabba otroligt hårt för vissa familjer och framförallt vissa barn som kan fara jätte illa av det här. Så att, jag beundrar din mamma, så vilket jobb. Att hon pallar. Jag menar, det är säkert jobbigt i vanliga fall. Men just nu måste det ju vara fruktansvärt.
Jag känner mig ju aldrig som en så bra förälder som när jag umgås med min mamma. För hon är väldigt bra på att berätta för mig hur bra förälder jag är. Men jag brukar tänka så här, men vad har hon för referensfall? Liksom. Men precis som du säger, det här med att huruvida man ska stänga skolor eller inte. Man måste tänka på att det är alltid de mest utsatta som också drabbas hårdast. Och samma sak när det handlar om barn och deras idrotter. För väldigt många barn så är idrotten kanske den enda del av en vanlig vecka där man mår bra, där man känner sig sedd, där man blir bekräftad, där man får vara normal, får vara vanlig. Och så länge som Folkhälsomyndigheten säger att barns idrottsverksamhet ska fortsätta, om en kanske modifierad utomhus, man kanske måste byta vilken aktivitet, men att man ska fortsätta samla barn och att de får röra på sig och att de får vara normala och ha det lite vanligt. För det är många som behöver ha någon form av struktur och återkommande moment. Särskilt tänker jag på många barn som har föräldrar som jobbar inom vården, som lägger all sin energi på att hjälpa till i samhället och sen kanske det inte räcker till hela vägen. Och så har man inte mormor eller morfar eller farmor eller farfar som brukar kunna hjälpa till när det är mycket på jobbet. De kan man inte ta hjälp av nu. Och att det kanske blir då föräldern eller barnet som får betala priset för det. Och missar de aktiviteterna som finns. Kanske är det så att man kan erbjuda sig, om man känner någon som jobbar inom vården, kan jag hjälpa ditt barn att ta sig till och från sin träning och så vidare. Det handlar mycket om att steppa upp och visa, vad kan jag hjälpa till med som faktiskt skulle underlätta? Det är inte bara det här med att åka med matlådor till sjukhuset. Det finns ju också familjer runt omkring alla de här som både nu frivilligt men också som har sitt riktiga jobb inom vården som behöver hjälp med. Alltså att det är familjer runt omkring som kan behöva hjälp. Det behöver inte alltid vara att hjälpen ska till sjukhuset.
Nej, men precis. Alltså det här är ju verkligen en tid när vi blir prövade både som föräldrar och medmänniskor. Nu, vi måste verkligen steppa upp och göra vårt bästa. Men just det här med att röra på sig, det är ju ingenting som man gör bara för någon annans skull. Utan, alltså, dels kostar det ju samhället jättemycket pengar om vi inte lever relativt hälsosamt. För att det blir följdsjukdomar av det. Och speciellt om man som barn får de här dåliga vanorna med sig och aldrig kommer in i vanan att vara aktiv, att röra på sig, att äta hälsosamt och så. Då har man det tufft. Det kommer att bli tuffare för att de här vanorna sätts när man är ung. Så att det är väldigt, väldigt viktigt. Men det är också för en själv, för att immunförsvaret blir också bättre. Om man har en bättre kondition och är i bra form, så blir man då allvarligt sjuk, så har man ju en större chans om man faktiskt har tagit hand om sin hälsa och sin kropp innan det händer. Så att det är ju bra på alla sätt och vis. Så jag vet att det är jobbigt att ge sig ut nu. Alltså, det tar emot, för att man är ledsen, man är orolig. Jag känner själv så här, vissa dagar, jag vill bara ligga i soffan. Jag vill inte göra någonting, för att det här är jättejobbig period och tid för alla. Men man mår mycket bättre när man tar sig ut. Jag har börjat få tillbaka till exempel mina nacksmärtor och ont i ryggen och sådär, och känner mig, men du vet, så här, gammal och skör. Och det här är ju bara för att jag har inte tränat ordentligt de här veckorna, helt enkelt. Sen har ju annan påverkan också, till exempel att jag äter ju typ en 200 gram chokladkaka varje dag, och nu har jag gått upp 2,5 kilo den här månaden, Lovisa. Det är ju inte kul heller.
Får man skratta eller inte?
Ja, du får skratta åt det, för att jag nästan så att jag skrattar åt mig själv. Och så sa jag det till Patrik så här, du, har du också gått upp här nu av coronan? Han bara, va? Vad då gått upp av coronan? Ja, men att man är hemma och äter hela tiden. Han bara, nej, jag äter ungefär som vanligt. Det är du som trycker chokladkakor och annat varje kväll. Ja, jo, okej. Det är jag.
Men du får, man mår ju oftast lite bättre när man äter den där chokladkakan. Precis där och då så känns det som det allra bästa som man kan göra för sig själv.
Ja,
det,
men
det
eller hur?
Det är knasigt i hjärnan.
Ja, jag vet. Dumma hjärnan som spelar oss detta spratt. Alltså. Nej, nu har jag bestämt att april då får jag försöka komma upp till ytan igen och sluta gräva ner mig, komma igång ordentligt med träningen och äta chokladkakor en gång i veckan har jag som mål.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer, helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med vårruset.
Vi säger stort tack till vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Men det är intressant, för att när den stora bassen kring Anders Hansen och boken Järnstark, kommer du ihåg det?
Ja, gud ja. Den var ju lång.
Det var ju det mest lyssnade sommarpratet, och det var typ den mest sålda boken och så vidare. Och ja, alla pratade om Järnstark och hur viktigt det är att röra på sig för att hantera stress och för att vara mer kreativ i hjärnan, och att man kan, hur bra hjärnan mår av fysisk aktivitet och så vidare. Men det är ju intressant, nu så är det inte jättemånga som kanske minns hur relevant man tyckte att det var, som när man fick det presenterat för sig i det formatet som var då. Men det är ju nu som det är superrelevant.
Exakt.
Att ta fram de här argumenten till varför man ska röra på sig, och också faktiskt välja vilken miljö som man rör sig i. Och utifrån, om man tittar liksom på våran folkhälsa, den svenska folkhälsan. Jag läste en intervju med en person från den här nationella sluta röka-linjen som hade haft en 25-procentig ökning av sina telefonsamtal senaste veckorna, för att motivationen hos människor att sluta röka har ökat, och det skulle tydligen bygga på att Spanien och Italiens siffror visar att det är enormt många rökare som drabbas väldigt hårt. Mm. Och USA har gått ut och varnat för att deras stora riskgrupp, det är alla de, det är miljoner människor i USA som har fetma. Mm. Och det har visat sig vara liksom en egen riskfaktor i sig. Och i Sverige så har vi inte gått ut och pratat om det, utan vi har ju pratat om vissa typer av medicinska tillstånd som skulle vara en riskfaktor, och framförallt för ålder. Men om man tittar på diabetiker och liknande, men så som de amerikanerna hade resonerat, då handlar det mycket om att många människor som har fetma också har väldigt högt blodtryck. Och man har med stor sannolikhet en diabetes typ 2 också, eller en annan typ av diabetes. Så att man har problem med att man har liksom nästan som ett medicinskt tillstånd, men man kanske inte har lidit så mycket av det. Och också för att alla runt omkring, man sticker inte ut i ett sånt samhälle som många områden i USA faktiskt är, om man tittar på liksom den stora, stora massan. Mm. Men det är ju som vanligt det här med att de som är riskgrupper generellt, de blir också riskgrupp här, verkar det tydligen vara.
Ja, och ändå är det ju lite grann att sticka ut hakan och säga det, för som du säger, det har inte pratat speciellt mycket om det i Sverige. Vad tror du det beror på?
Jag tror att man inte har fokus på det. Jag tror att man lägger mer krut på som det här minska smittspridningen. Mm. Men att ta hand om sin egen hälsa och ta hand om sin egen, vad ska jag säga, fysiska status, där är ju inte vi lika, vad ska man säga, vi är ju inte lika, vi har ju inte riktigt samma regler till exempel när det handlar om att visa energiinnehåll i maträtter och så vidare. Går man på restaurang i USA så är det ju i stor utsträckning vanligt att det står hur många kalorier en måltid innehåller på restaurang. Och liksom att man trycker väldigt mycket på det här med hur, vad mat innehåller. Vi har ju noll sån kultur i Sverige, med några få sådana här, det kanske är mer så här fitnessinriktade restauranger, men det är ju jätteovanligt. Men å andra sidan, det vi har varit bra på att prata om, och det är ju en del av våran, alltså både kring BVC och skolhälsovården, det är ju att man hela tiden fångar upp, eller vill fånga upp barn som har högt BMI. Men det är ju i Sverige inte alls, det är väldigt många som reagerar starkt på det, så att jag vet inte, jag lever ju efter den, om man tittar på om det skulle vara politik eller om det skulle vara någon form av filosofi, men det handlar väldigt mycket om förälderns ansvar. Och det är ju många i Sverige som vi ser på siffrorna som inte kan ta ansvar för sig själva, och då kan man nog tänka sig att de har svårt att ta ansvar för sina barn också. Och den här Generation Pep-grejen, rapporten visar ju också att de flesta barn rör på sig alldeles för lite, och med väldigt stor sannolikhet så rör på sig deras föräldrar också för lite.
Mm, ja,
det här
precis.
Går ju igenom i hela familjen.
Ja.
Med såklart undantag.
Nej, men exakt. Det är ju det som jag också försökte säga, att det kommer ju från de vuxna i familjen ofta. För att vi har ett ansvar att se till att barnen inte hamnar där. Alltså, vi kommer att få så mycket problem med det här om 10 år. Vi kommer att få så mycket problem. Jag kan inte nog understryka det. Men vi får göra vårt bästa, Lovisa, för att vara inspiratörer på den fronten. Men vi fick ju faktiskt en lite rolig lyssnafråga på ämnet att sitta hemma och äta choklad.
Ja.
Eller hur? Har du den framför dig?
Yes. Hej träningspodden. Det skulle vara intressant att höra er syn på det faktum att många godis- och chipshyllor är tomma eller väldigt urplockade nu i coronatider. Fascinerande vad människor prioriterar i kris och när de behöver isolera sig hemma. Man vill ju inte behöva vara hemma under en lång period och inte ha tillgång till chips eller godis. Nej. Så är det ju, Jessica.
Nej, men det är ju så. Jag vet inte vad det är, men jag har gjort samma reflektion faktiskt när jag var i butiken. Det var toapapper och det var chipshyllan som var helt tom. Alltså där fanns det ingenting, det var barskrapat. Och jag gjorde precis samma sak när jag lyckades övertala Patrik om att jag skulle få bunkra upp lite grann mat här hemma i alla fall. Så att vi kan klara oss, om det skulle vara kris kan vi klara oss ett tag, men inte på något så här sjuk nivå utan på en rimlig nivå ändå. Men jag klickade ju hem då 6 stycken stora chokladkakor. Jag ska erkänna det.
Det var därför det var urplockat.
Ja, och 4 chipspåsar. Så det ligger
de
ju här hemma
Bromma.
Nu. Ja, men det roliga är ju att jag kommer ju inte att sitta och hålla på det där tills det skulle bli kris, eller du vet, det kommer ju inte att ligga där som någon slags krislager. Det där kommer ju att ätas upp. Och jag vet inte, men det är någonting, det där är ju också mänskligt. Det är någonting comforting med socker och godsaker när man inte mår riktigt bra. Många som blir deprimerade sitter ju hemma ofta och äter massa onyttigt och sådär. När man är ledsen så finns det ju inget bättre än att köpa hem en bunke glass eller lite smågodis och sådär. Och sitta hemma i soffan och så. Så det är nog förklaringen till att just de där onyttiga hyllorna är tomma. Men samtidigt, om det nu skulle bli så, vilket jag inte tror och inte hoppas på, men att vi skulle bli satta verkligen i karantän, att vi skulle vara tvungna att stanna hemma, isolera oss hemma i våra hem, som i till exempel många ställen i Italien där det faktiskt är så att du får i princip inte gå ut ens en gång, då vill man ju faktiskt ha möjlighet att kunna unna sig en liten chokladbit, för då skulle man ju bli galen, eller?
Alltså jag känner faktiskt inte igen det där.
Va?
Och nej, men jag kan ju också ha jättemycket godis och chips och sånt där hemma, och det är ingen som går och rör det på flera veckor.
Skämtar du?
Ja, men
hur funkar ni i er familj?
Nej, men jag vet, vi äter ganska mycket mat. Alltså det är frukost, lunch, middag och sen ett eller två mellanmål. Och frukt, vi äter jättemycket frukt. Alltså jag möter ju mitt jobb som coach och som många av våra PT online klienter som är rädda för frukt, men de äter ändå bars och godis och
menar du med rädda för frukt? Vad menar du med det?
Nej, men att man har hört att det är dåligt med fruktsocker och man ska ju inte äta för mycket frukt. Även frukt innehåller kalorier, men och sen så går man ändå och liksom tar en bar eller ställer sig och bakar någonting eller ta fram någon sån här charkförpackning och liksom börjar lägga upp på ett fat som någon form av så här extra måltid, där jag tycker så här, men är du sugen på någonting, ta en frukt, vilket låter så här, det låter så torrt och kanske lite tråkigt, men skulle människor äta mer frukt och grönt och liksom fylla ut magsäcken och bli mätt på det, då skulle man inte vara lika sugen på den här chokladkakan eller chipsen. Människor späker sig för mycket med mat, alltså späker sig som i att man ska avstå, man ska vara duktig, man ska inte ta en till portion och så vidare. Men då blir man blir för sugen, och då är man inte sugen på att jag kan ta fram resterna från middagen. Det är inte det man är sugen på, utan man tror att man är sugen på chokladen och liknande. Men jag tänker så här, men du har väl antagligen ätit för lite under dagen. Men jag har tänkt jättemycket på det här med, som du säger där, med att man kanske tycker lite synd om sig själv. Nu mår jag dåligt, jag känner mig stressad och det är synd om barnen, det är klart att vi ska unna oss och sådär. Men för jag tänkte nämligen när det här drog igång i början på mars då, eller slutet på februari, kring sportlovet där det började, där vi började förstå liksom omfattningen av det här och hur det antagligen kommer sprida sig. Och då tänkte jag på alla de här människorna som konstant, som nästan har som ett mantra att man inte har tid att träna för att man har ett heltidsjobb och sen har man barn och så har barnen fritidsaktiviteter och sen har man kanske pendlingstid till och från jobbet. Och det är liksom det stora argumentet till varför man inte kan träna. Och så vill många av de här människorna att jag ska berätta för dem vad de kan göra istället eftersom de inte har tid att träna. Liksom, hur kan jag ändå gå ner i vikt eller hur skulle jag kunna få bättre hållning? Jag har inte tid att träna på grund av, och så där kan man räkna upp kanske 5 orsaker. Och då har jag tänkt så här, att det ska bli intressant att se hur just de här människorna som ofta pratar med mig om hur mycket de inte har tid att träna, vad de kommer göra med sin tid nu när arbetsplats efter arbetsplats rekommenderar att man ska jobba hemifrån istället.
Ja.
För att de människorna som har som mantra att de inte kan träna på grund av 5 orsaker i sitt vanliga liv, när då till exempel i det här fallet 90 minuters pendlingstid försvinner, man jobbar fortfarande heltid men man gör det hemifrån. Okej, det är alltså 90 minuter om dagen som du inte behöver pendla till och från din arbetsplats på andra sidan stan. Vad gör du med de 90 minuterna? Eller människor som, ja men nu när, om barnens fritidsaktivitet har blivit inställd, som för min Sixten, jag tror inte att hans kampsportsklubb kommer öppna förrän efter sommaren kanske. Då är det ändå okej, det är 4 träningspass i veckan plus då att ta sig till och från träningen som jag inte behöver liksom finnas där för honom. Mm. Och tänk alla de här föräldrarna som säger att de inte själva kan träna därför att deras barns fritidsaktiviteter tar så mycket tid. Okej, nu frigörs det tid. Vad ska du göra med, kanske kan du ta chansen nu att tänka, vänta, vad var det stora hindret till att jag inte har tränat tidigare? Nu när man har mycket tid. Men jag tror, och min erfarenhet är efter de här veckorna, att samma människor har nu andra argument till varför man inte kan träna. Alltså att det är bara att man byter ut argumenten efterhand. Men om det är någon gång där fåfänga inte spelar någon roll, där prestationen inte spelar någon roll, det här med att ja, men om jag inte kan gå till gymmet då vill jag inte träna alls för att jag får inga resultat om jag tränar hemma. Och så liksom har man det här om det inte är optimalt så får det vara. Men om det någon gång sånt inte heller spelar någon roll, så är det nu. Både för sig själv och, vad fasen, det kanske inte blir världens bästa träningspass hemma i vardagsrummet med 2 ungar som håller på bredvid och stökar och vill lyfta lite i hantlan och så. Men det är ändå, allting kommer vara bättre än ingenting. Särskilt om en stor del av ens vardagsmotion har försvunnit. För det vet vi, när man tittar på svenskars rörelsemönster, då vet vi att ta sig till och från arbetsplatsen, det utgör en väldigt stor del av vardagsmotionen. Minglet på arbetsplatsen, samma sak där. Människor rör på sig väldigt lite, i väldigt liten utsträckning på sin fritid. Så tar man bort den lilla vardagsmotion som man har haft genom att transportera sig, som en sån enkel grej som att människor som åker kommunalt rör på sig i större utsträckning än människor som tar bilen till och från jobbet.
Mm.
Okej, små saker. När det plockas bort, om man då fortsätter träna kanske lika mycket som man brukar göra, men man tar bort all vardagsmotion, ja, då kommer man antagligen vara tvungen att kompensera på något sätt, lite forcerat, lite artificiellt, som Hans, min man, som jobbar, han jobbar ju alltid hemifrån. Han sitter alltid hemma och jobbar 40 timmar i veckan. Han går ut och tar sin timmes morgonpromenad varje dag, året om, oavsett väder, för att det motsvarar den vardagsmotion som han skulle ha tagit till och från jobbet. För det vet han att det mår hans kropp bra av och hans hjärna för att kunna orka hålla fokus trots att man sitter hemma vid köksbordet. Men det här som jag tror att många på individnivå inte riktigt förstår, att en dag, varje dag, många dagar på raken faktiskt spelar roll. Och där är det ju individens ansvar, den vuxna individens ansvar. Där är jag faktiskt ganska så hård.
Ja, men är det inte så att vissa människor hittar alltid ursäkter och andra hittar alltid möjligheter? Alltså, vissa ser bara lösningar och andra ser bara problem. Det är ju lite så. För det är som du säger, att de som alltid har undanflykter annars, de har det även nu när det plötsligt har frigjorts en massa tid.
Människor som säger att jag kan inte äta nyttigt därför jag hinner inte laga mat på vardagar.
Exakt.
Och nu när de kan laga mat, de har tid till det. Nej, men då finns det en annan anledning, till exempel just som du säger, jag känner mig ledsen, jag känner mig orolig, jag ville unna barnen någonting lyxigt och så blir det pizza flera vardagskvällar i veckan och så vidare. Men alltså, vill man hitta en förklaring, en orsak till att man inte kan göra så som man skulle vilja göra, då kan man hitta det. Men man kan också hitta en möjlighet att nu har det faktiskt öppnat upp sig en möjlighet till att jag förändrar mig. Sen kanske inte kommer göra så här alla, alltså 5-6 månader framöver, men bara en dag som du har gjort någonting bra som du inte brukade göra, den dagen kommer också göra skillnad. Det är liksom, livet består ju av massa enskilda dagar. Det är, varje gång vi vaknar upp så har vi en möjlighet att göra någonting bra. Sjukt klyschigt, jag fattar det. Men det är så det funkar.
Precis så är det. Varje dag är det en ny chans. Ja, exakt så är det verkligen. Och det är därför man aldrig ska gå och vänta så här heller. Ja, men jag börjar på måndag. Ja, men jag börjar nästa månad. Jag börjar nästa vecka. Det är jättedumt. Det är bara att göra. För varje dag är en ny chans. Och ju fortare man börjar, desto snabbare är man där någonstans. Så det är ingen
att skjuta upp det. Att vara lösningsorienterad. Nästa lyssnarfråga är verkligen på det temat.
Ja, kör. Det är roligt.
Ja. Virtuell halvmara är rubriken. Hej, tack för den i särklass bästa och mest underhållande podden om träning och livet i stort. Ni är fantastiska inspiratörer och förebilder.
Det tackar vi för.
Det var de där välmående hormonerna nu som börjar utsöndras.
Ja, skönt ändå att få någonting trevligt att glädjas åt.
Jag hade planerat att springa mitt tredje Göteborgsvarv i år, men som ni vet är det inställt. Nu har arrangören öppnat upp för ett virtuellt lopp. Det vill säga mellan den 15 och 17 maj kan man springa 21,1 kilometer var som helst och logga i en app. Låter ju både galet och kul, så det måste jag ju göra. Men hur springer man sin bästa halvmara på egen hand? Hur ska man lägga upp det? Springa många varv på kort slinga? Eller mäta upp en lagom lång runda innan? Hur ska jag tänka med löpsällskap, vätskedepåer och så vidare? Och hur ska man klara av det utan att bäras fram av den fantastiska publiken? Inser att det här är en ny situation för oss alla, men kan ni inte snickesnacka lite om det här? Det hade varit så intressant att höra era tankar kring virtuella lopp.
Men vet du vad, det här känner jag så här, wow, bra gjort.
Du blev lite sugen.
Ja, men jag blev lite sugen. På riktigt kände jag att det liksom pirrade till. Och jag har sett många exempel på det här lösningsorienterade på sistone. Jag tror att det var i Kina där det var en man som var maratonlöpare som sprang ett maraton på sin balkong.
Ja.
Som träning. Fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och det är ju väldigt lösningsorienterat. Eller en annan tjej, en OS-simmare, hon kan inte just nu ta sig till någon bassäng, men hon hade en liten plaskpool där hon gjorde det så att hon knöt fast sig själv med någon slags rep eller band så att hon kunde ligga och simma på samma ställe liksom hela tiden, men fick då ändå göra rörelserna. Där snackar vi att man är lösningsorienterad. Man hittar på ett sätt att uppnå det man vill istället för att bara hitta en massa ursäkter till att det inte går. Och det här sättet att springa lopp på, det var ju fan skitsmart, måste jag säga. Det var väl jättebra.
Typ den här citatet. Nu har mitt lopp blivit inställt, så nu är det ingen idé att löpträna.
Ja, eller hur? Det bara fortsätter. Det kommer alltid nya lopp dessutom. Plus att om man... Skittråkigt att loppet man skulle springa blev inställt. Men att köra virtuellt, det är baske med ingen dålig idé. Det kan man ju göra med en kompis också. Man kan ju bara bestämma sig. Man behöver inte springa tillsammans. Om man hade tänkt springa med en kompis... ett maraton, det kan vara en kompis som bor någon annanstans i landet, så bara bestämmer man att på lördag då springer vi vårat maraton. Så kan man köra lite uppdateringar längs vägen och sådär. Det är faktiskt ganska rolig idé tycker jag. Sen är det kanske inte lika lätt att motivera sig, men
hur skulle om man bara... du göra, Jessica? Om du skulle springa ett halvmaraton i en app då, så då, jag kan tänka mig att det är liksom en speciell app som man ska liksom registrera in det här, så att det ändå är på riktigt. För jag, som jag förstod det när jag läste på lite grann, så kan man sida sig till nästa års Göteborgsvarv med den tiden som man levererar i appen. Men hur skulle du göra det? Skulle du bestämma i förväg en lång runda som blir rätt sträcka, eller skulle du hitta en slinga och springa den slingan flera gånger?
Nej, men jag är ju lite knäpp. Jag sprang ju, när jag förberedde mig för mitt maraton förra året, så sprang jag 3 mil på löparbana. runt. Och det funkar absolut för mig. Och om jag trodde att jag skulle behöva ha en bra tid, då skulle jag nog kanske göra det. För där är det väldigt lätt att hålla koll på tiden om man sackar för mycket. Och det är bra underlag, det är inga uppförsbackar och sådär. Men det är ju också ganska tråkigt att springa runt på en löparbana. Det får man ju faktiskt erkänna att det är. Jag hade nog gjort så att jag hade försökt få någon slags upplevelse av det ändå. Men jag hade nog inte mätt ut en sträcka i förväg. Jag hade nog tänkt mer så här, okej. Kolla på Google Maps hur långt det är mellan Bromma och Djurgården, eller hitta på någonting. Och sen springa och så improvisera lite. Det blev lite kort, då får jag springa lite längre. Det blev för långt och då hann jag bara hit. Så hade nog jag gjort istället. Jag hade nog hittat en sträcka som jag hade kunnat tänka mig att springa. Tyckte var ganska trevligt och sådär. Och sen hade jag bara löpt. Vad hade du gjort?
Men jag har faktiskt gjort en lite liknande sån här grej, som dock inte var virtuell på något som helst sätt. Det här måste ha varit för 12 år sedan, tror jag. För det var innan.
Det var ett tag sedan.
Ja, det var verkligen ett tag sedan, men jag kommer faktiskt ihåg det exakt. Jag hade nämligen anmält mig till Lidingöloppet. Och det här var ju innan jag hade börjat springa långt, så Lidingöloppet för mig då, det var så här... Du vet, man säger så här, big hairy goals. Alltså det är sånt läskigt och högt uppsatt mål, så att, alltså att man är lite rädd för det. Du vet, ja. Och jag tror till och med att jag hade faktiskt tränat en del för det. Vilket också är lite otippat, för det var jag. Att jag så här förberett mig. Men så fick jag ont i halsen på typ torsdagen eller fredagen innan Lidingöloppet. Och kände så här... vettig och sund som jag ändå ofta är. Nej, men det är inte nu jag ska springa mitt livs längsta pass. Om man tänker sig att Lidingöloppet är ett pass eller lopp. Men jag hade inte sprungit så mycket lopp på den tiden. Så då ställde jag in att vara med på Lidingöloppet. Och sen så tror jag att jag hade ont i halsen typ till onsdagen veckan efter loppet. Och kände så här, ja, men nu hade det liksom släppt. Och sen vilade jag typ torsdagen också, kanske fredagen. Men sen gjorde jag faktiskt ett eget Lidingölopp. Så jag tog cykeln till Hellasgården. Och då bodde jag i Hammarby Sjöstad. Så jag tog cykeln dit. Och sen värmde jag upp lite grann. Och så hade jag vattenflaska med mig. Och sen så hade jag en kompis som... Jag tror att det var så här, för den personen var inte liksom långloppstränad. Så jag tror att vi gjorde så att vi sprang tillsammans. Först, jag hade bestämt, för jag ville ha terräng. Jag ville ha liksom Lidingöloppskänslan. Jag ville ha de här böljande liksom elljusspåren. Den här breda stigen som verkligen är så mjuk och skön. Men jag ville ha dofterna, alltså inte dofterna från Bajamaja, utan så här, ja, med skogsdoften. Så då bestämde jag att jag skulle springa 3 varv på 10 km slingan. Och första varvet första och sista varvet sprang vi tillsammans. Och sen cyklade den personen andra varvet. Så att jag hade liksom draghjälp på alla 3. Men jag hade på cykel på andra. Och då blev det ju så att vi hade vattenflaskan med på cykeln på andra varvet. Så då fick jag liksom, kunde jag få liksom vätska utan att behöva stanna. För jag tror att det är ganska så tufft om man bestämmer sig för till exempel då 3 varv på en 7 km slinga för att få det till 21 kilometer. Jag tror att om man tänker sig att man ska stanna och dricka i flaskan där man har ställt den på en stubbe det tror jag inte. För man brukar oftast liksom vilja ha lite med sig och liksom ta några klunkar och fortsätta framåt. Särskilt om man tänker sig att man ska liksom leverera en tid. Det kravet hade jag inte på mig själv eller den pressen. Men det var ändå skönt så att ha tillgång till vatten när jag ville under det här andra varvet. Så skulle jag göra en sån här grej idag, springa liksom ett virtuellt halvmaraton och faktiskt få med mig en riktig tid och det ska loggas, då hade jag nog sett till att jag hade någon som kunde langa vätska på vägen. Som antingen att man är förbestämt och liksom att man kollar, om man har till exempel en iPhone så kan man ju se i hitta-appen vart personen är någonstans och så, liksom, så att man tajmar. Men jag hade absolut haft någon som hade dragit mig på löpningen kanske halva eller åtminstone en tredjedel och sen så någon på cykel, för att det är ganska roligt att springa bredvid någon som cyklar, för den som cyklar är inte alls lika anfodd, så den personen kan babbla på så att man får lite så här distraktion,
ja, jämfört det är bra. Med
att springa ett helt lopp själv och sen så alla andra som springer loppet, de är lika anfodda som en själv, så att man så här stöter ut lite så här väsande ljud. Det blir liksom inte de här långa dialogerna kanske som det, på Ultravasan när det går så här långsamt, då kan man ju liksom mer hålla en samtals, ja, men någon sån här dialog. Det kanske man inte kan när man ska springa ett halvmaraton och ändå trycka på lite. Så jag skulle nog ha liksom samlat ihop mitt community som fick steppa upp och hjälpa till. Sen hade jag hade nog tänkt att det skulle vara något perfekta förutsättningar, vilket innebär det ska vara dagtid, det ska vara gärna då om man ser att, ja, men det kommer vara sol de här timmarna, då vill jag springa. Och sen så hade jag valt en runda eller sträcka eller område där jag, som jag känner till 100%. Det är därför jag är lite rädd för Göteborgsvarvet. Jag är så himla dålig på Göteborg och jag skulle tycka att det var, när man inte vet någonting om nästa krök och samtidigt då springa långt lopp. Det är lite läskigt om man ska prestera samtidigt. Det är därför jag gillar Helsingborg maraton och Stockholm maraton, som jag har så bra koll på banan och har varit mycket där, åkt mycket bil eller cyklat, så man liksom har koll på alla svängar och liknande.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra
på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket, och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en, ja, men utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Men skulle du dra med dig folk? För när du gjorde ditt sjuka, det här 400 meters varven, då var du helt ensam. Skulle du ha liksom samlat ihop ett community som hade hjälpt dig? Eller hade du velat sköta det här själv, ett halvmaraton virtuellt?
Jag säger som Ingmar Stenmark, jag tränar alltid själv. Det vet du ju att jag helst gör. Och det var roligt, för det gjorde även Ingemar. Han tyckte inte om att åka ut och cykla med någon eller springa med någon. Han vill träna själv. Så att jag hade ju absolut tränat själv. Men det är kul hur olika vi är, du och jag. För jag vill ju springa någonstans där jag inte känner till varje krök. Jag tycker ju att det är halva grejen. Att springa ett lopp när man inte vet vad som väntar. Vad kommer jag komma till nu? Oj, vad händer här? Sen kollar jag ju alltid på loppkartan såklart. Så att man vet på ett ungefär när det är uppförsback. Och när det är nedför och lite så hur banan går när man tänker liksom upp och ner och så. Det tycker jag är lite viktigt att veta. För att när det är uppför ibland och det är väldigt jobbigt, då vill man ju veta att snart kommer det att gå nedför. Och då går det nedför ett tag. Då känns det lite lättare. Men jag hade nog inte dragit med någon. Och jag kom på en grej nu, att jag tyckte att det var en bra idé, eller jag tycker det fortfarande. Men det är nog svårt, man kommer ju inte att få den där adrenalinkicken man får när det är lopp. Den tror jag inte kanske riktigt går att fabricera fram under de förutsättningarna att man gör det virtuellt. Eller vad tror du? För att jag, halva min loppupplevelse, det är ju att jag springer på adrenalin första halvan av loppet. Liksom. Det gör ju att jag klarar av att pressa mig lite extra och inte ger upp någonstans.
Alltså jag är ju sån ögontjänare. Alltså det är därför jag ofta springer på Södermalm. Där jag
du vill att folk ska kolla på dig! Nej,
jag riskerar hela tiden att bli igenkänd eller möta någon som jag coachar eller har coachat eller någon som jag känner. Eller så jag sträcker på mig lite extra och sen så springer jag alltid lite snabbare när jag ser att jag ska möta någon. Och är det någon som närmar sig bakifrån, då springer jag på lite extra så att den personen ska tro sig att hon springer nog intervaller. Så fort jag har blivit omsprungen av den personen, då kan jag så här dra ner lite grann. För så nu ser jag inte den personen mer längre. Det är ju därför jag tycker om att springa lopp. För då har man ju hela tiden människor runt omkring sig. Och sen jag blev liksom mer så här känd träningsprofil. Att vara på att springa lopp, särskilt i Sverige, det är ju liksom, det är ju så mycket hejarop från människor som springer loppet runt omkring mig, men också jättemånga i publiken som vet att jag ska springa, och så håller de utkik. De kanske till och med har skrivit upp vilken siffra jag har på nummerlappen, och så står de och väntar på att jag ska komma för att de har sett mina passeringstider i någon app eller liknande. Så att jag är ju alltså 100% ögonkännare, och väldigt ofta så motiveras jag av att springa snabbt på loppet för att kunna berätta sen efteråt på sociala medier om vad jag fick för tid eller alltså nej, gud, jag det där jag drivs väldigt mycket av yttre alltså yttre faktorer på det sättet. Vilket betyder att skulle jag göra ett virtuellt halvmaraton, jag skulle ha svårt att leverera resultat och siffror som ens är närheten av vad jag skulle kunna springa på ett lopp. Alltså det kanske om jag skulle uppskatta, skulle jag springa ett halvmaraton på lopp på lördag till exempel. Nu var jag ute och sprang igår. Fick lite hybris, sprang 10,5 kilometer och så här efter 7 kilometer så bara jävla vad det är ont i knät och så här kände så här svullet och lite så här varmt och igår kväll när jag skulle sova så här bultade det i knät. Jag bara, åh, herregud, nu har jag fått hybris igen. Men skulle jag springa ett halvmaraton och ändå så här känna så här, men jag kan springa hela sträckan, då hade jag nog, det hade nog skilt en 12-15 minuter motsvarande om det var ett lopphalvmaraton eller jag ska springa själv 21 kilometer runt omkring i stan. Alltså 12-15 minuter, kanske 20 minuter. Så stor skillnad är det för mig.
Ja, jag skulle säga att det är samma för mig faktiskt. Det hade varit svårt att trycka på ordentligt tror jag. Jag hade nog inte kunnat motivera mig till det. Men det kanske är så här nu vi kommer att få springa lopp den närmaste tiden. Vi får bara vänja oss vid det här. Vill man springa lopp så får man göra det virtuellt, helt enkelt.
Ja, är det inte det? Det är väl lite samma sak det här med att springa på löpband. När någon har skrivit så här, 10 kilometer, 48 minuter. Och jag bara, wow, good job. Alltså. Och sen så förstår jag att det är på löpband. Ja, visst, det är 10 kilometer på 48 minuter. Men det innebär ju också att du kan ställa in löpandet på ett visst tempo. Och sen kan du bara fokusera på att hålla det tempot jämfört med att utomhus behöva driva tempot själv.
Exakt, jag är ju mycket snabbare på löpband till exempel. Jag har ju mitt rekord på 10 kilometer på löpband. Jag tror att jag har sprungit på 46 och någonting.
Men det... Jag har också mitt rekord på löpband, 44 någonting.
Ja, du ser. Så man är ju snabbare där. Man får lite hjälp helt enkelt. Det är mycket svårare att driva tempot själv och att fortsätta driva på när det känns lite tungt. För att har du löpande, det är som att du springer med en, det är som när man är barn och när man är ute med sin förälder så här, Sam, han har precis lärt sig att köra jättebra på sin kickbike, men när det är uppförsbacke då säger jag så här, knuffa ryggen mamma så uppförsbacke får man springa och knuffa honom i ryggen. Det är ju lite samma med löpan, du har någon som knuffar dig i ryggen hela tiden. Så
vet ja, du, jag brukar be min syster när hon och jag har sprungit så här riktigt långa lopp ihop eller långpass, och hon har alltid varit så här fräschare än jag i alla fall de senaste åren, då har jag sagt, kan jag få en puff i ryggen? Då sätter hon handen i min ländrygg och så trycker hon lite grann. Och så här, gud vad skönt, tack. Och sen så när man kommer upp över krönet och det blir lite nedför, då känner man sig så här superstark och superlätt. Och då är man liksom ändå så här lite jämn. Det är ju inte utförsbacken som det skiljer när det är långa, lite längre lopp. Utan det är just uppförsbacken som man märker vem som är pigg och vem som har det lite kämpigare. Men jag älskar att få den där handen. Och när jag har sprungit flera lopp med mina klienter. Så att jag liksom har coachat och varit hare under loppet. Och den här handen i ryggen. Alltså mentalt så gör det väldigt mycket. Så att jag är team Sam.
Ja, nej men det, jag tror att det gör mycket psykologiskt, precis som du säger. Mentalt är en liten knuff i ryggen, det är kanon. För ibland, du vet, så knuffar man ju bara lite grann och sen håller man bara handen där. Men han känner ändå som att jag knuffar honom i ryggen när han ska upp för backen. Alltså han är så gullig när han kör kick, alltså, du skulle se. Det är helt otroligt. Men du Lovisa, innan vi rundar av här så måste vi faktiskt ta upp en sak, för att jag tror att det är ganska många som undrar lite grann. Det var ju nämligen så att ni för någon månad sedan, några veckor sedan, innan corona liksom smällde av med en bam, så la ju ni ut er lägenhet till uthyrning på Facebook.
Mm.
Berätta, ni hade planer för livet. Som inte blir av.
Alltså, kommer du ihåg när vi spelade in, om det var 2019 års sista poddavsnitt eller om det var 2020s första avsnitt och jag berättade att jag hade haft ett sånt pissigt 2019. Kommer du ihåg det?
Ja, verkligen. Det är svårt att glömma, för du blir sällan neggig liksom. Men neggig var du inte heller, men du var lite nere. Du hade haft ett jobbigt år, helt enkelt.
Ja, och så taggad på 2020. Alltså, du vet, så enormt höga förväntningar. En lång historia, lite kort. Hans och jag har ju under många, många år, i princip sedan vi träffades, pratat om att vi vill bo utomlands. Och det har inte varit praktiskt möjligt av många skäl. Vi har skjutit fram och liksom inte heller haft ekonomisk möjlighet. Vi har haft Hans stora kille som nu mera, han har ju flyttat hemifrån, vilket har förändrat saker och så vidare. Men liksom det har blivit allt mer så här riktiga planer och liksom fast så här, vart ska vi vara någonstans, hur skulle livet vara då, och fantisera och så vidare, men ändå så här skjutit fram. Och sen i somras när jag hade min så här stora mentala dipp, och det handlade mycket om det här med när Therese Alvén dog, och jag tog åt mig jättemycket kring det här att inte skjuta upp saker som man verkligen drömmer om att göra. Så i somras så tog Hans och jag beslutet att vi skulle under ett halvår bo i Thailand. Vi hade sparat pengar i många år. Vi hade hittat ett välgörenhetsprojekt som vi skulle jobba i, som handlar om barn och idrott, och framförallt ett jättefint projekt som vi skulle jobba ideellt med. Både Hans och jag. Hans jobbar ju väldigt mycket administrativt, men jag jobbar ju så mycket med PT online och med min träningsapp. Så att jag kan göra väldigt många av mina arbetsuppgifter med datorn var som helst ifrån.
Och podden.
Och podden. Det var ju liksom, det var en rimlig period där vi faktiskt såg en möjlighet till att testa det här.
Ja.
Allt, vi gjorde klart allting under hösten. Vi hyrde ett hus, barnen skulle gå i skolan. Fixade ordning allting med det som vi behövde delegera kring jobb i Sverige. Jag skulle jobba häcken av mig under våren nu för att inte behöva jobba så mycket under hösten. För en väldigt stor del av våra intäkter kommer ju från träningshelger, från föreläsningar, när jag kör träningsdagar i mitt gym och så vidare. Så jag tänkte, jag jobbar typ som att jag skulle jobba nästan ett halvår, eller jobba ett helt år på ett halvår. Och sen när allting var klart nu så ställs ju typ livet in. Och vi kan inte flyga till Thailand. Vi vill inte åka till Thailand. Vi vill inte vara där. Ett sånt här projekt där man ska ta barnen från ett land till ett annat och sätta dem i skola. Det bygger på enormt mycket trygghet. Att allting funkar med visum. Det är så mycket praktiska grejer. Och vi hade sett fram emot väldigt mycket att vi skulle ha så mycket tid tillsammans som familj. Hans och jag hade liksom väldigt ett stort behov, eller vi har ett stort behov av att jobba med vår relation. Vi driver ju 3 företag ihop och har 2 barn tillsammans. Vi behövde och behöver liksom jobba med vår familj och hur vi har det. Du vet, det är så deppigt när vi då förra veckan insåg att det kommer inte gå. Vi vill inte, det känns inte bra, det känns inte roligt, det känns inte tryggt. Och dessutom så, eftersom allt mitt jobb som har liksom det här praktiska, att jag måste finnas på plats, allt det har ju ställts in eller skjutits upp, så det finns ju heller inte ekonomisk möjlighet att jobba nu under våren. Så jag kommer få hemma och jobba hela hösten och vintern istället för att vara på liksom mitt livs bästa plats i Thailand ett halvår. Så det känns ju så deppigt. Och vi hade precis börjat prata om det liksom publikt, att barnen liksom hade börjat berätta för sina kompisar. Och vi hade ju våra coacher och de som vi liksom träffar i studion regelbundet, de har ju fått veta det här. Mina PT-klienter som jag har varit väldigt ledsna för att jag skulle vara borta ett halvår, de blev ju tvärtom väldigt glada och lyckliga nu. Men det känns ju så himla deppigt. Men jag var mest orolig för Sixten, min stora kille, som det här liksom har varit, det har varit, han har liksom sett fram emot det här i, ja, men i ett, typ ett års tid. Och eftersom allt runt omkring honom har ställts in, hans jujutsu-träning då, nu är hans kör inställd, nu är han skulle ha varit på ett sånt här hackercamp som han brukar gå när man får lära sig programmera och koda. Och nu när också Thailand ställs in, och han, Sixten, han har kämpat jättemycket och haft så hög motivation till att bli bättre på att äta fler maträtter. Så han har nu sen i somras en thai-maträtt i månaden ska han lära sig att äta, för att vi har sagt att ska man vara i Thailand ett halvår, då måste man kunna äta thai-mat. Så ja, han har liksom verkligen kämpat med att smaka på thai-maträtter, och han har varit så himla motiverad och taggad och så. Och sen igår när han och jag var ute och promenerade, så sa han så här: mamma, jag drabbas faktiskt inte så mycket av det här med corona, den här coronakrisen. Nej, jag drabbas inte så mycket. Och då är det ju ändå alla de här grejerna som jag nu räknade upp, ja, som drabbar honom. Så pratade vi lite om det, och så sa han så här: fast mamma, allt handlar om en positiv inställning. Det finns människor som har det mycket värre än vad vi har. Det finns människor som har det jättejobbigt. Och vet du, mamma, det dör 8500 människor av svält varje dag. Vi ska inte klaga. Och jag bara, gud, det här är mitt barn. Alltså jag började typ gråta. Vi skulle ta tag i trapporna så här uppe på trappan. Jag bara, du kan gå lite i förväg. Oh. Och jag bara, ja. Så att om det är någon som vill anlita mig som PT i höst, så kommer jag jobba väldigt mycket i min studio. Och jag kommer köra träningshelger och föreläsningar och gå all in på jobb under hösten för att fortsätta. För att liksom laga det som har gått sönder eller som har liksom blivit sårat i mina företag på grund av det här med corona under våren. Och det känns jättebra, det känns helt rimligt, och det var så skönt när det blev svart på vitt att vi inte kunde åka, istället för det här hoppas det lugnar sig, hoppas det blir bättre, ja, hoppas det lugnar sig. Det limbot var jättetufft, men nu känns det så här, jag är supermotiverad att jobba, jag längtar efter att jobba. Och det här projektet är inte inställt, men det är framåt skjutet på obestämd tid, och så får det vara. Ja. Men jag har aldrig varit så tacksam över att ha ett jobb och ha mina kollegor och liksom känna att det här faktiskt kan, att det kommer ordna sig. När det här året är klart så kommer det ha gått bra. Men jag kan ju nästan bli väldigt irriterad på mig själv. Hur kan jag ha klagat över att jag jobbar så himla mycket? För att alternativet som nu, det här med att inte få åka till Göteborg för att köra träningshelg, alltså det är ju fruktansvärt. Det här med att så gärna vilja jobba och inte kunna göra det. Så nu ska jag aldrig mer i hela mitt liv klaga över att jag har mycket att göra på jobbet.
Gud, men det påverkar oss alla på olika sätt. Men vad surt ändå när man har planerat att verkligen göra en sån stor livsförändring. Och det är ganska många steg som ska tas för att man ska kunna göra det. Alltså rent praktiskt.
Det är ju ingenting. Se mitt projektledningsdokument. Färgkodat, datum, budget, ja, vad som ska göras, vem som ska göra det, när ska det göras. Det är så enormt mycket grejer att tänka på.
Mm.
Och jag har lärt mig jättemycket av att göra alla förberedelser som nu då. Det enda vi hade kvar, det var visumansökan. Men allt annat var redan klart. Det som vi den stora risken, eller det som är kvar, det är att vi hoppas få tillbaka pengar för våra flygbiljetter. Eftersom Thai Airways har... de flyger ingenting till och från Skandinavien fram till 1 juni. Men Sverige kommer de inte flyga till och från förrän den 24 oktober.
Nej, just det.
Och det var ju också för oss den här stora grejen. Vi ska inte ut och resa. Vi ska inte belasta... Vi ska inte belasta deras system. Det kändes så... Först så höll jag på att kräkas när jag liksom såg det här. Att de ställde in alla flyg. För då var det så här, det kan komma så här, som en våg av illamående. Men sen kände jag så här, ja, det där var... Då ska vi inte hålla på och krångla. Då bestämmer vi det nu. Det kändes jättesorgligt, men nu är det också så himla skönt. Och den här känslan av att kavla upp ärmarna och bita ihop, dra sitt strå till stacken. Och sen får vi se var Sverige och världen befinner sig när det här året är slut. Det vet vi ju inte idag.
Nej.
Men jag vill inte göra någonting som på något sätt kan riskera... någonting. Så det känns skönt nu när vi är hemma och har liksom tagit det här beslutet. Men jag var så enormt taggad, peppad. Det skulle bli så roligt att få testa ett annat liv, någonting som vi har drömt om så himla länge.
Ja, vilket äventyr. Men
vet du vad jag gjorde istället?
Nej.
Jag ska springa Helsingborg maraton. Jag ska la upp det på Instagram.
Du anmälde dig till maraton istället. Just det såg jag, du taggade mig där. När är detta förresten?
Det är den 5 september. Det är samtidigt som Stockholm halvmaraton. Så man måste välja vilket asfaltslopp som man vill springa. Men jag fyller ju år den 3 september. Och den födelsedagen skulle jag ju då ha firat i Thailand. Men då tänker jag så här, jag ger mig själv Helsingborg maraton i födelsedagspresent. Jag har någonting att se fram emot. Vi skulle ha åkt den 31 juli. Vi skulle ha åkt mitt i sommaren för att vi skulle vara på plats när Sixten fyller år 3 augusti. Men då tänker jag så här, då ska jag ge mig själv Helsingborg maraton i födelsedagspresent. Och sen så ska jag jobba mycket under hösten och njuta av att få jobba, att kunna jobba, att människor vill komma när jag bjuder in. Alltså jag längtar efter den här tryggheten, säkerheten, långsiktighet, och jag älskar ju projekt, men så att det blir ett helt annat sorts projekt än vad jag hade tänkt att hösten skulle vara.
Vad surt, Lovisa. Det hände ju grejer för oss alla. För mig blev ju OS inställt till exempel. Det var ju mitt stora jobb som jag skulle snart ge mig på och börja jobba med.
Är du arbetslös nu då?
Ta hela sommaren. Nej, jag är ju inte det ännu i alla fall. Vi ska ju spela in också Vem kan slå Anja och Foppa. Tanken är i maj. Det ser väl kanske inte jätteljust ut att kunna spela in en så pass stor inspelning i maj, men vi har lite marginal så vi kan skjuta på det en månad kanske. Och då kan det ju faktiskt funka. I sommar vet man ju inte hur läget är. Så att jag är inte arbetslös än. Och även Superstars pågår i planer om en säsong till, och då kanske man får ändra lite grann på de inspelningsplanerna, men vi hoppas fortfarande kunna genomföra projektet. Så att arbetslös är jag inte, men det var ju en stor del av mitt jobb det här året som bara försvann rätt ut i vasken liksom. Och då är det såklart ingenting för mig jämfört med vad det är för alla idrottarna som har förberett sig för OS länge, 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 länge. Och så blir det uppskjutet. Men jag håller med lite där att det var skönt när det äntligen kom ett beslut. För att Japan höll ju på det där så länge. De ville ju så otroligt gärna kunna genomföra OS ändå. Man fattar ju det. Det är jättemycket pengar och det är jättemycket uppmärksamhet för deras land. De har förberett det här i hur många år som helst. Och allting är ju klart för att köra. Det är väldigt stökigt att flytta ett OS såklart. Men när beslutet ändå kom så var det bara skönt. Och jag tror idrottarna kände det också. Att man bara fick ett beslut och inte var i någon slags limbo. Lite som det var för dig när flygen ställdes in och ni bara tog det här beslutet att nu ställer vi in. Det är bättre att veta än att man går runt och bara, det blir som en oro i kroppen när man inte riktigt vet. Då står man med en fot i och en fot utanför på något sätt. Och det är nästan ännu jobbigare. Nu kan ju du i alla fall ställa in dig på att nu blir den här hösten så här istället. Och du är ju jätteduktig på att hitta ett bra fokus. Det vet ju jag. Du kommer att ställa om det jättesnabbt. Och samma för mig. Jag får ju också bara ställa in mig på att det här blir något annat. Det som jag skulle lägga mitt fokus på i år. Det kommer inte att bli så. Men man får bara anpassa sig efter förutsättningar tyvärr. Vi har ju inget val. Eller hur?
Ja, men det blir väl lite grann då citatet från Sixten. Allt handlar om att ha en positiv inställning.
Ja. Jäklar vad klok han är, Sixten.
Det gör väldigt mycket. Och det finns alltid människor som har det betydligt värre än vad man själv har.
Ja,
och det perspektivet tror jag är viktigt att ha kvar, trots att man kanske är enormt utsatt som det är just nu. Men du och jag, Jessica, vi har ju för avsikt att fortsätta med träningspodden. Vi vill ju hålla träningspodden aktuell, och när vi lyssnar på de här avsnitten om 2-3 år så kanske då kommer det här kanske ligga väldigt långt bak i våra hjärnor.
Förhoppningsvis.
Men vi fortsätter ju köra träningspodden som vanligt, och vi fortsätter prata om det som är aktuellt just nu utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har. Vilket innebär till exempel att man ska fortsätta träna. Man kan gå och träna på gym, men man ska helst träna utomhus. Och tränar man på gym så ska man vara noga med att hålla avstånd till andra människor och att sköta hygienen. Apropå det, Jessica.
Vadå?
Tycker du att jag ska berätta om när jag var på ett gym?
Ja,
förra veckan.
Jag tycker du ska göra det. Det här är,
vi behöver inte
det här är upplysning till allmänheten, så jag tycker verkligen du ska det.
Vi behöver ju inte säga vilket gym eller vilket företag. Det var på ett gym som jag inte brukar vara på, så det är ingen heller som kommer kunna identifiera vilket gym det var.
Nej, du brukar ju inte vilja hänga ut folk och sådär. Inte jag heller egentligen. Jag tycker inte det skulle bli utan själv. Men du är ju väldigt försiktig med det. Och det tycker jag att du kan gott vara här. Det här är ju mer en bild av hur det faktiskt kan vara just nu i gymvärlden.
Mm. Och som sagt, det är ingen som vet om att jag har varit på det här gymmet. Jag har liksom inte, man kan inte snoka på Instagram, man kommer inte kunna hitta det gymmet där. Men jag tog åt mig jättemycket av det här talet som Stefan Löfven gjorde, det här förinspelade som SVT sände, för då måste det bli typ för 2 veckor sedan när det här avsnittet släpps. Ish. Där var och en uppmanas att ta eget ansvar. Och alla kommer få betala ett pris, och priset är olika beroende på vem det är. Det tog jag åt mig jättemycket, och till exempel då ställde in träningshelg i Göteborg och ja, med många grejer. Men jag tänkte också, okej, vad kan jag fortsätta göra i mitt privatliv som är viktigt för att jag ska må bra? Kan jag fortsätta gå och träna, eller kan jag gå och träna på ett publikt gym? Jag har noll oro för att jobba eller träna i mitt eget gym. Alltså, vi har enormt hård kontroll, vi är enormt noggranna med alla detaljer när det handlar om hygien, vilka som får komma in, vilka avstånd, allting. Det är liksom minutiöst.
Mm.
Men jag tänkte så här, okej, nu går jag till det här gymmet. Därför att det var för mycket folk i mitt gym. Då vill inte jag träna där, och jag ska inte heller träna där när det är många människor. Då liksom blir det ännu en person som trycker ihop. Så nej, jag tänkte så här, superfräscht, rent, allting var liksom, det var tipptopp. Skötte mig, torkade av alla grejer innan jag skulle träna. Tränade, torkade av allting efteråt. Bad till och med om att få en riktig trasa av en receptionist, för att de här pappersservetterna som sitter i hållare på väggen, de bara smular. Det går inte att göra rent viktplattor och skrovliga ytor med dem. Så att jag bad om att få en helt ny trasa och spraya och torka och liksom så himla noggrann. Inte pilla någonstans på någonting onödigt. Och under mitt pass, i andra halvan av passet, så kommer en person. Vi kan ändå liksom säga könet. Det kanske inte är relevant, men det är lättare att säga han än hen.
Ja.
En man och som ställer sin väska mitt på golvet bland träningsgrejerna. Den lämnar han där, så går han och springer på löpbandet. Men det var liksom som ett litet markering, typ jag vill vara där borta sen när det blir ledigt. Och sen så bad han om att få köra mellan när en annan kille som körde bredvid mig tränade. Och liksom körde chins och sen gjorde han någon annan övning och så gjorde han en tredje övning. Och torkade inte av efter sig, bara liksom gick mellan olika maskiner och olika ställen. Den fjärde övningen som han kör, och nu börjar jag bli klar med mitt pass, och det är jag väldigt glad över. Då kör han latsdrag i maskin. Kör ett eller två eller tre set, han är ändå där borta ganska länge. Sen går han till vattenkranen som sitter på väggen, där det står en skylt att vattenkranen är till för att man ska fylla sin vattenflaska. Det vet du vad det är för typ av skylt jag menar?
Ja, exakt. Den står ju överallt på gym. Mm.
Och nu tänker jag så här, undrar vad han ska göra nu. Ska han nu gå tvätta händerna, hämta en sprayflaska, papper och gå och torka av efter sig? Nej. Han skålar sina händer, fyller händerna med den här handskålen med vatten och lapar vatten från handskålen. Stänger av kranen, tar en pappersservett, torkar lite på händerna och sen går han och fortsätter träna i latsdraget.
Men alltså, han har ju så mycket corona nu så att det är ju...
Alltså min haka, den åkte ner till knäna. Jag fattar ingenting. Hur kan man lapa ur sina skålformade händer efter att man har gått runt bland maskinerna i gymmet och sen går tillbaka och fortsätter träna?
Nej, det är ju det jag säger. Det här med gymhygienen, alltså. Det är där många måste shape upp sig. Jag kommer i alla fall inte att gå på gym nu på ett tag, fast det är öppet. Det kan jag säga.
Jag blev så himla paff. Och det här med att ta eget ansvar. Var och en tar ansvar för sitt eget handlande. Och vad man, alltså inte handlandet i affären, utan liksom vilka actions man har, vilket beteende man har, vilket rörelsemönster man har i sin närmiljö och så vidare. Men det där, har de här personerna alltså befunnit sig på månen senaste veckorna?
Ja, men det är ju det man undrar. Eller vissa verkar liksom inte kunna ta in det här på något sätt. Jag vet inte.
Det kändes lite så här punkigt. Typ, jag tänker minsann inte anpassa mig.
Ja, lite som vi har klagat på 70-plussarna här ett tag. Som inte riktigt vill anpassa sig till att det inte är läge nu att gå ut och shoppa eller gå och fika med en kompis på konditori. Det får man göra sen, helt enkelt. Sen förstår jag att det är skittråkigt. Och kanske framförallt om man verkligen är beroende av den mänskliga kontakten, men det är helt enkelt inte läge. Och det är inte läge att bete sig sådär på gymmet heller. Alltså, men jag vet inte. Så mina barn till exempel, de är ju ändå barn. Men vi skulle åka till Småland, till min syrras landställe på påsken. Och de har sett fram emot det jättemycket. Och då fick jag då leverera tyvärr att vi kommer inte kunna åka. Men varför inte då? Du har ju lovat. Jo, men regeringen säger att man får inte resa inom landet. Vi får inte lov att åka. Det är bara en rekommendation, säger de. För att då handlar det om deras egna behov. Liksom. Och de ska tydligen gå utanför den här rekommendationen från regeringen. Men de är ändå ungar. Alltså vi vuxna människor, vi måste ju ändå fatta att vi måste dra vårt strå till stacken. Det är ju, som du säger, ett personligt ansvar att göra det. Eller hur? Sa du till den här killen?
Nej, jag sa till receptionisten.
Ja, du gjorde det.
Jag sa att ni behöver gå och sanera maskinerna.
Ja.
Men jag jobbar ju inte där. Det är det här, alltså... Ja, nej. Jag tappade hakan och mina ögonbryn åkte upp i hårfästet alltså. Och när jag hade rengjort mina grejer, då gick jag med trasan och så drog jag lite extra här och där, runt omkring där jag hade varit. Och tänkte så här att, ja men om det är någon som inte... För jag tänker så här, det här med att människor kanske är duktiga på att plocka undan efter sig, torka av efter sig. Mm. Men jag kan säga, tränar man på ett publikt gym eller ett offentligt gym, då tycker jag att man ska torka av innan.
Ja, gud ja. Jag håller med. Alltså verkligen. Det där har min syrra lärt mig nu också. Hon har berättat hur man gör på ett gym. Hon bara, är du galen. Man torkar innan, man torkar efter. Så att nu, och man har med sig handsprit. Så, det, så kommer jag att tänka hädan efter.
Ja. Nej, jag blev så paff och jag trodde inte att det var sant. Jag trodde, jag hade aldrig för mitt liv kunnat föreställa mig att det skulle ske så snabbt in på att ett gym öppnar efter att ha varit stängt 2 veckor.
Nej, det blir inte gym på ett tag. Sorry gymmet, ni får gärna hålla öppet, men det kommer inte, ni kommer inte att ha mig som gäst i alla fall. Så är det med det.
Man får träna vidare.
Träningspodden träna vidare. Hoppas att ni hänger med på den hashtaggen, för att det är så vi försöker inspirera er i alla fall, och vi behöver också bli inspirerade av er. Så visa gärna att ni fortsätter köra trots att det är lite annorlunda förutsättningar just nu.
Yes. Och stort tack för att ni fortsätter att lyssna på Träningspodden, även om det kanske inte är samma innehåll som, eller samma sorts innehåll som vi brukar ha i Träningspodden. Men det här var veckan, så var det virtuellt lopp i stort fokus.
Ja, men precis. Och jag tror ändå att våra lyssnare också vill att det ska kännas aktuellt. Det har jag märkt i alla fall när jag lyssnar på poddar nu, att det blir väldigt konstigt om man bara kringgår att det är en väldigt speciell situation. Sen kanske vissa vill fly det, men jag tror att många är som jag och slukar precis allt som har med corona att göra och hur vi ska anpassa våra liv nu efter covid-19. Så att jag tror inte att det är helt fel, Lovisa. Även träningen får ju hänga med på det spåret på något sätt.
Och med tanke på hur vi inledde veckans avsnitt av Träningspodden, så skulle jag vilja göra en uppmuntran till att ska man som förälder gå ut och träna med sitt barn, hitta på någonting luftigt utomhus, kanske kan man fråga ifall det finns ett grannbarn som vill följa med ut och göra någonting vid sidan av. Det kanske är så att det finns barn i din fysiska eller sociala närhet som faktiskt behöver hjälp med att röra på sig, komma ut, leka och få tänka på någonting annat för en stund. För man kan faktiskt hjälpa till på många olika sätt, oavsett hur den vuxna i det här barnets närhet lever, om man jobbar inom vården eller om man på annat sätt är utsatt.
Det är vårt ansvar. Och låt mig få avrunda också med och tips om underhållning så här i dessa tider. Superstars är ni på Dplay. Mitt nya program börjar den 7 april. Så då kan du se när jag hänger med alla de här härliga idrottarna. Det kommer vara jättekul. Det kommer också ligga på Dplay, så det hittar man där. Och vet du vad jag såg precis nu, Lovisa? Precis nu såg jag att jag kommer att göra comeback i Let's Dance ikväll. Ikväll fredag, helt enkelt. För att Let's Dance tar en paus nu i 2 veckor och kommer istället att visa repriser från 2015 när vi körde jubileumssäsong. Och då var det ju inte Tilde, då var det jag som var programledare. Så att,
nej men gud!
Det blir comeback i TV4, helt enkelt, ikväll.
Kommer du titta själv, Jessica?
Jag har ju inte tittat en enda ruta på Let's Dance sedan jag slutade, som du vet. För att jag tycker att det svider lite i hjärtat så. Jag orkar inte riktigt det. Men det är mycket möjligt att jag kommer att titta ikväll. Man är väl en linslus. Kolla lite på sig själv.
En 200 grams chokladkaka och vara sentimental med Let's Dance. Det är din fredagkväll.
Ja, det får bli min fredagkväll. Det kanske inte blir så dumt det heller.
Jag ska också titta. Gud vad roligt. Det var ju då du och jag lärde känna varandra.
Ja, då var ju Let's Dance en stor del av mitt liv. Så det kan vara lite nostalgi faktiskt att kolla på det. Det kan gott bli så. Så där fick ni ett tips för fredagskvällen.
Gud vad härligt. Stort tack till alla ni som lyssnar på Träningspodden. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Puss på er. Hej då.
Hej då.
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.